Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna funmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv.
Hej Annika!
Hej!
Varmt välkommen till Hälsosnack!
Tackar, tackar! Härligt med en riktig energiboost när du kommer in i rummet.
Tack snälla!
Jag brukar säga det, att man är som ett energiknippe. Ja. Som en liten Duracell-kanin.
Jag kan tänka mig att du får höra det ofta.
Ja, men det får jag nog faktiskt. Jag har väl nog varit så ända sedan jag var liten. Och håller i fortfarande fast man har passerat 50-strecket.
Du ser, allting är möjligt.
Ja, jag menar det.
Ja, verkligen. Ja, men det låter hoppfullt för mig som jag har 1,5 vecka kvar till 49.
Oh.
Så att, och då är man ju nästan 50.
Exakt.
Jag ser fram emot det.
Du säger ofta det, Lotta. Jag vet att du håller på att räkna ner nu till den här dagen. Och att du också är noga med att påminna mig om den dagen. Eftersom jag en gång har glömt din födelsedag.
Ja,
så
ja.
Det är bra. Jag blir påmind här nästan varje vecka om att nu är det bara så här många veckor kvar till Lottas födelsedag.
Men det är lite, det är någonting med det här 9. Likadant när jag fyllde 29 och 39. Sen när jag väl kommer till den stora dagen. Då är det inte lika stort. Nej. Utan det är det här året innan. Så att jag har nog någon liten grej inför det här. Faktiskt.
Det är fantastiskt att fylla 50, ska jag säga. Så att du har något kul att se fram emot.
Ja, men det har jag. Och nog om mig och min födelsedag.
Är du säker? Nu har du chansen.
För den här podden.
Ja, precis. Ja, det kommer ju flera.
Nej, men vi ska prata om dig, Annika. Och vi känner ju varandra lite via jobbet.
Exakt.
Det var pandemi då, så vi hade inte så mycket kontakt. Men sen fick vi tips om dig här till podden. Och att du har en föreläsning som heter På gott tumör.
Ja,
så
precis.
Då insåg vi att du har ju en väldigt gripande och spännande historia att dela. Och
exakt.
Framförallt inspirerande, tänker jag.
Mm. Jättespännande.
Ja, men först ska du också få presentera dig för våra lyssnare så att de vet. Vem är Annika? Vem pratar vi med?
Precis. Ja, men Annika Larsson Lexelius heter jag och är 53 är jag faktiskt. Så jag har passerat de här ålders, det här 50-åldersstrecket. Ja, nej, men jag är väl, kommer ifrån uppvuxen söder om Stockholm och är, vad ska vi säga, jag kommer väl egentligen från turism- och besöksnäringen från början, där jag utbildade mig inom och har jobbat i många år. Och innan dess så stod jag faktiskt på scen som skådespelerska också. Jag har turnerat runt om i hela Sverige, så det är inte så många som vet.
Nej, du har många strängar på din lyra. Vi lär känna dig mer och mer här nu. Du har gjort mycket.
Ja, jag var 12 år och det kom en teatergrupp till våran fritidsgård där jag är uppvuxen. Och kände att den här teatergruppen var så himla rolig. Och jag kände att där vill jag stå på scen. Och jag förstod någonstans ganska tidigt att jag hade en kreativ ådra. Och på den vägen är det. Så att jag var med i en musikteatergrupp och sjöng, spelade teater och stod på scen. Och ganska mycket humor. Vilket är ganska stor del i vår familj hemma även idag.
Ja, du är gift med en komiker.
Jag är gift med Patrik Larsson som är världens roligaste komiker om ni frågar mig. Och många andra faktiskt. Nej, men humor är viktigt. Man ska skratta i livet och må bra. Att må bra i livet. Så det är en jätteviktig del i mitt liv och i vårt liv. Och har alltid varit. Att fylla på energi med mycket skratt gör ju att livet blir lite roligare. Och lite enklare.
Ja, men verkligen.
Det är viktigt i dessa tider.
Men det är alltså så att komiker, de är roliga även i privatlivet.
Ja, faktum är att i alla fall Patrik, nu kan jag inte tala från alla andra, men Patrik, han är den här komikernas komiker, vilket våra komikervänner också säger, att liksom bakom kulisserna är han grymt rolig. Han är också en kreatör och skriver väldigt mycket humor, och vilket han har gjort också till många här i Sveriges ståuppelit då, om man säger, och även för tv och liksom lite program och sådär, så att han är grym duktig på det. Och regissör och manusförfattare och sådär. Så att han har många också strängar på sin lyra. Även om det är mycket mer kanske inom den kreativa biten då.
Ja, fast du nämnde här också att du sjunger fortfarande.
Ja, men det gör jag ju. Jag försöker sjunga och dansa så mycket jag kan så fort jag får liksom tid för det. Mycket bröllop och du vet, folk fyller år så här, och vet att jag gillar att stå på scen. Så där. Så att, och nu bor jag ju på tillfälligt på Mallorca. Så att, jag är med i en kör där, så vi ska sjunga en liten konsert här nu om ett par veckor. Och sen så dansa lite och träna givetvis. Ute på lite bootcamp nere på stranden. Utomhus, helt fantastiskt.
Åh, vad härligt.
Och just den här, ni pratade om min sista del när det gäller hälsa och friskvård egentligen. För det är ju den delen som jag har jobbat med de sista åren, skulle jag nog nästan säga 12-13 år tillbaka. Så liksom gled min bana över till hälsa och friskvård och personalbiten som jag hade jobbat ganska mycket med som ansvarig i mina tidigare jobb. Så den delen är väl på sista åren den delen som jag har glidit in på och som jag brinner för och är passionerad.
Och nu är du egen?
Nu är jag egen företagare och jobbar väl som föreläsning då, så föreläsare, inspirationsföreläsare. Jag jobbar som hälsokonsult och projektledare i olika typer av hälsoevent eller och producerar hälso- och träningsresor, vilket jag också har gjort tidigare. På Bonnier för Tara och Amelia. Så, och jobbar med läsarresor då, runt om i världen. Så det var en väldigt stor del i mitt liv. Och fantastiskt att man kunde kombinera det. Resor och den bakgrunden jag hade tidigare. Med att få producera och göra hälso- och träningsresor.
Ja, men du Annika, du är ju här i Hälsosnack idag för att som vi hörde nu när du berättar så har ju du har så mycket energi och du har så många järn i elden och du har varit med om så mycket. Och någonting som du också har varit med om som ju är otroligt mycket mer allvarsamt, det är ju att mitt i livet så blev du väldigt, väldigt sjuk.
Ja.
Vill du berätta vad hände?
Ja, men jag var ju då 38 år och var mitt i livet. Både när det gäller familjen, jag har min familj. Jag var på en bra plats i livet rent jobbmässigt. Jag var ansvarig centerchef på en friskvårdscenter. Hade ansvar för personal och så. Och mådde egentligen ganska bra rent allmänt. Tränade mycket, försökte liksom träffade vänner och hade liksom trevligt. Men så en vacker dag. Egentligen när jag tänker tillbaka så började det nog ännu tidigare. Men ganska många år tidigare så började jag lite smått få ont i huvudet. Och det är väl ganska vanligt. Man är mitt i livet och har mycket att göra. Du är ansvarig chef. Du springer runt och stressar och allt vad det är man gör när man är mitt i livet. så kände jag att men det där liksom började eskalera ganska mycket. Och började fundera på att jag fick liksom en spännband runt huvudet. Och började väldigt trött, hade svårt att sova på nätterna. Och kände att det här är någon annan typ av huvudvärk. Jag vet inte, jag hade inte haft migrän. Men jag tänkte att jag fick väl gå till läkaren och kolla. Och säga att det är någonting i kroppen som inte är som det ska. Och jag har väldigt ont i huvudet. Jag gick till en massa olika typer av läkarbesök och berättade mina besvär. Och de skickade mig vidare och sa nej, men det här är ingen fara. Du har lite migrän här, eller sluta stressa så blir det bra.
Den är bra, sluta stressa.
Sluta stressa, ja det är sådär. Och det brukar man ju höra. Och sov lite bättre och sådär. Ta det lite lugnt. Men jag är ganska envis, vilket jag kan tacka mig själv idag, vilken läkare också sa efterhand. För att när jag satt på jobbet och när jag inte kunde sova på nätterna så kände jag att då kan man inte fungera i vardagen. För till slut så kände jag att det var som liksom knivstick rakt in i pannan. Och kände att det här det kan inte vara normalt. Så jag gick till en läkare, klev in och sa, vet du vad, jag går inte härifrån förrän ni har gjort en magnetröntgen. Jag vet att det är någonting fel. Och så pekade jag till och med här uppe vid pannan och sa, det sitter någonting här. Så jag vill att ni kollar upp det. Och till slut, och efter mycket om och men, så sa de, för jag frågade faktiskt, men kan det vara en hjärntumör? För det är 1000 tankar i huvudet. För man känner sin kropp själv. Och jag visste att någonting var fel. Jag var helt övertygad. Och frågade, kan det vara en hjärntumör? Och läkarna sa, nej men det har vi svårt att tro. Så pass pigg, du är ung, du är glad, du ser inte sjuk ut och så vidare. Men som sagt, jag stod på mig. Och mycket riktigt så visade det sig då att jag hade en hjärntumör. Mm. Vilket är väldigt känslosam. Så fortfarande så här lång tid efteråt. Men jag är glad som sagt att jag stod på mig och sa att, ja, att jag fick verkligen en diagnos. Att det inte bara var jag som sprang runt och... Ja, du vet, man kan ju tänka sig att ja, det kanske är stress eller det här. Men det var faktiskt på riktigt. Och då var det som någon slog undan benen faktiskt på en. Man står mitt i livet där och har hela livet framför sig. Så.
Ja. Och vad var det för diagnos eller prognos du fick? Och vad hände här nu när man visste att nu är det en tumör?
Precis. Så det man kunde se ganska tydligt var ju såklart att det var en hjärntumör. Man fick ju se på den här röntgenplåten. Och då kunde man verkligen se att det var en tumör. Det man dock inte kunde veta helt 100%, det var ju om det var en elak eller en godarten. Man kunde ana kanske vad det skulle kunna vara. Men man visste inte riktigt. Och problemet som var just under den här tiden var ju att det var långa köer i sjukvården. Och de sa att vi behöver... du hamnar i kö helt enkelt. Du har ju ont men det kanske inte är så farligt. Och gjorde liksom även där ett uttalande som jag sa... Ja, den fungerar men det sitter en hjärntumör. Vi vet inte om den är god eller elakartad. Men det händer ju någonting på insidan med en människa. Och särskilt, det märker man nu när man har pratat med folk. En hjärntumör, då tänker jag. Och jag tänkte direkt att nu är det kört. Jag började liksom planera ens begravning. För man tänker att man har hört att det går ganska illa för många. Men det är klart att det finns ju många som det går bra för också. Men när du får en sån diagnos där och då så känner man att jag vill bara få ut tumören. Jag vill liksom ha bort den oavsett. Men det var kö och jag hamnade i en kö helt enkelt.
Och jag måste bara dela, för det här har jag ju berättat för dig Annika, att min man var ju med om någonting liknande.
Ja.
Han drabbades ju också, nu är det kanske 12-13 år sedan. Men han drabbades ju också av en hjärntumör.
Exakt.
Eller de kallade det för cysta i hjärnan. Mm. Och just det här du säger att när man får se den där röntgenbilden. För mig är det nog liksom den värsta stunden som jag har upplevt i mitt liv. För jag och min man gick ju in i det här rummet tillsammans med en läkare. Och han la upp den här röntgenbilden på sin dator. Och den här bilden när man får se liksom en hjärna. Och sen så ligger det en stor, rund pingisboll liksom, mitt i hjärnan där. Det är liksom som den värsta bild man någonsin kan se.
Mm. Precis.
I hjärnan och som du sa, att man tänker sig bara så här... Eller det, som helt okunnig bara ser den bilden så inser man ganska snabbt att det här är riktigt, riktigt illa. Ja.
Och det tänker jag också, precis som du säger, att du då som anhörig och precis som Patrik, min man då, som sitter där och får den här bilden. För det är så många andra, visst det påverkar en själv jättemycket, men alla nära och kära. Och vi har en son som var 11 år då, och förklara det för honom när vi också är i den här ovissheten. Och den fick vi leva i ganska länge, och precis som ni, innan man vet. Och det tog ju flera månader innan vi överhuvudtaget fick veta att vi skulle göra en operation. Från början så sa de, ja men vi får se om vi kommer ta bort den här. Och då sa jag, fast vet du vad, den här, jag vill inte ha den här tumören här oavsett. För det första mår jag inte bra, jag kan inte sova på nätterna, jag gör ont. Och vad, hur den kan utvecklas, det är ingen som vet. Men jag vill inte, och vi vill inte gå i den här ovissheten. Och den tror jag faktiskt är absolut den värsta. Att inte veta. För att den ena dagen jag planerar sin begravning till att ska jag planera livet framöver. Kommer jag finnas kvar? Har sonen här? Hur ska han klara sig utan en mamma? Eller och Patrik då? Patrik och jag har ju levt med varandra sedan vi var jätteunga. Och gifta och sådär idag. Och levt hela livet. Och känner så här, ska han ta hand om allt nu? Och den är så himla jobbig att leva i den. I den ovissheten. Och vad händer liksom på insidan av en människa när man får ett sånt beslut? Precis som ni fick, att det händer någonting med mottagaren där. Och då, vad gör man inom sjukvården med det? Hur tar man hand om de personerna som får de beskeden?
Ja, och vi hade nog tur i oturen, för att för min mans del så gick det så himla fort. Så från att han åkte in till sjukhuset och de tog den här röntgen så fick han inte lämna. Nej. Utan han opererades som det var 2 eller 3 dagar efter det. Mm. Men jag kan bara tänka mig, för jag tyckte ju de dagarna var ju de längsta i mitt liv. Liksom. Och jag kan inte förstå hur man kan stå ut när man då, som i ditt fall, får vänta så länge i ovisshet och inte veta, som du sa, om den är godartad eller elakartad. Mm. Vad som ska hända och när det ska hända. Så Vad hände sen?
Nej, men jag tror vi fick ju då vänta. Det tog ju nästan 4 månader innan vi fick då besked om att nu kan det finnas möjlighet för operation. För jag fick ju ringa. Jag ringde ju till sjukvården hela tiden och sa, för det blev ju faktiskt värre. På 4 månader hände det väldigt mycket. Inte nog med att det blev värre och värre med smärtan som jag hade varje dag. Jag satt ju och försökte liksom sköta ett jobb och ha en familj hemma och ta hand om.
Så du fick liksom gå tillbaka. Du fick det här beskedet och sen var det bara att gå tillbaka till jobb och vänta på att vården skulle berätta när de hade tid för dig.
Alltså exakt.
Det känns som tortyr.
Ja, men det var faktiskt det. För jag känner också, jag var ju ansvarig personal. Jag älskar att ta hand om andra människor och få dem att må bra. Det har alltid varit mitt driv. Och som personalansvarig då på det här friskvårdscentret, vi jobbar dessutom med friskvård och hälsa. Och att då försöka ta hand om personalen för att de ska kunna göra ett bra jobb. Samtidigt som jag också då ska ta hand om mig själv och min familj och liksom alla nära och kära som också hade det jobbigt. För det var faktiskt inte bara jag är ju en väldigt målinriktad människa för de som känner mig. Jag har alltid haft det här drivet framåt och som du nämnde här. Jag är ett energiknippe och liksom jag försöker tänka att varje dag ska bli bra. Så när jag vaknar på morgonen att ha då en positiv inställning, så har mitt liv alltid varit. Och det är inget som jag liksom har pressat fram, utan jag är positiv människa i grund och botten. Och jag kände så här att i början var det, ja, man hamnade i avgrunden så och tänkte fasen. Men samtidigt så kände jag så här, men den här, nu svär jag, men den här jäkla tumören ska inte, det är inte min tid liksom nu. Den ska få sin omgång. Jag ska klara av det här oavsett, innan jag ens visste om den var elak eller godartad. Men jag kände att jag behöver tänka positiva tankar varje dag för att det här ska gå bra. Så jag målade upp liksom målbilder och sånt under den här tiden, bara för att orka liksom varje dag och gå till jobbet och ta hand om personalen och sådär och familjen. Men jag gjorde det, och många i min närhet frågade liksom, hur klarar du av att vara så positiv och liksom, fast du vet att du har en hjärntumör? Men jag tror bara att jag försökte liksom, det kan jag inte göra någonting åt. Det måste jag tänkte på en sak. Jag måste acceptera du har fått den här diagnosen, du har en hjärntumör oavsett om den är elakartad eller godartad. Men det var det första jag var tvungen att göra. Jag tänkte så här, men jag måste acceptera. Jag har en hjärntumör. Det finns ingenting jag kan göra åt det. Så lägg det åt sidan. Alltså du får bryta ihop och gå vidare för en stund. Men lägg det åt sidan. Fokusera på det du kan förändra. Och lägg energin på det istället. Och det var nog min överlevnad innan operationen. Men också under min resa efter. Som var väldigt viktigt för mig att känna att det är det jag behöver göra. Vilket jag också gjorde. Men efter 4 månader så fick jag en operationstid. Och den operationen är ju inte någonting som jag önskar med värsta fiende. För att
men visste man fortfarande inte om det var elakartad eller godartad?
Nej, jag träffade en Halldor Skulason, världens underbaraste läkare. Jag är jätteglad att vi har så bra sjukvård här i Sverige faktiskt. Och jag kände ett stort förtroende för honom. Och han hade ju jobbat med det här i många år. Men han sa, jag kan ana, det skulle kunna vara så. För det man kan se på röntgenplåtar är oftast om det är skador runt om. Och i den elakartan så går det ju ganska snabbt. Och då är det som ungefär som en, man kan säga ett träd med rött. Då är det oftast, då kan man ju inte ta bort hjärntumören. Då växer det ut som rötter på en tumör. Här kunde man ana lite grann, men man kunde ändå inte helt 100 veta. Så det han sa att vi måste ta ut den här tumören och skicka den på analys. Och det fick man ju lov att göra. Men då ska du också, efter du har gjort operationen, man öppnar upp då 19 stygn i huvudet. Nu har jag väldigt mycket hår så det syns inte så mycket. Men i alla fall, då var det så att då ska man vänta. Först och främst var nyopererad med 19 stygn, vilket inte kanske var helt ultimat. Men det gick bra i alla fall. Men 10 dagar att vänta då på att veta om den är god eller elakartad. Och de dagarna på sjukhuset då med smärta och liksom, vad har jag gått igenom? Bara att åka iväg på en operation och bli nersövd var ju också en fruktansvärd dödsångest.
Och hjärnan liksom.
Och hjärnan.
Det är inte bara lite, liksom, hjärnan är nog det sista man vill att någon ska skära i. Liksom.
Ja, och jag minns just det här på sjukhuset, och det kanske du Victoria också, när man är på sjukhuset, man ligger där innan han var liksom, ja okej, nu kör vi det här, nu är det dags liksom. Men när man ligger där och vet att nu ska jag åka iväg, jag kommer ihåg liksom den här känslan när jag åker iväg på britsen och ser min man sitter kvar där med liksom första gången som jag ser honom var orolig, för han har varit helt fantastisk under den här resan. Jag hade aldrig klarat den här resan utan honom och mina nära och kära. Det är liksom det som är A och O när man går igenom en sån här sak. Jag hade aldrig klarat det här, även om jag själv är stark, men det är allt det andra. Men att se honom liksom, några sekunder, den här rädslan i hans blick, när jag själv också känner att jag har den här dödsången, jag kanske inte ens vaknar upp. Jag kanske vaknar upp som en annan person. Eller nu satt jag här på ett ganska bra ställe på höger sidan. Det var väl balansen då som var närmast där. Men ändå, det här med att liksom vara en annan person. Eller kan jag kunna gå? Eller kommer jag vara samma person när jag vaknar upp? Det vet man ju inte.
Jag minns min man. Alltså, man skulle ju tvätta sig så otroligt noggrant innan den här operationen. Och jag bara kände det där. Det var liksom som någon slags ödesmättad ritual, liksom tvåla sig och så tvåla sig igen och sen så här när man rullades iväg på den där britsen. Alltså det, liksom det är så surrealistiskt att tänka tillbaka på. Det känns bara som så här omänskliga ögonblick som man tvingas vara med om i en sån här situation. Och för min man så satt den här systern långt fram i pannloben på honom. Och där den satt så sa ju läkarna att här sitter minnescentra. Och när man öppnar upp så ser man liksom inte det. Det är väl nervtrådar, liksom. Det är inget som syns. Så när de skulle ta bort den så visste de ju inte om dem och i vilken mån de skulle skada hans minne. Så att det var ju något vi fick reda på, att vi vet inte hur mycket han kommer minnas när han vaknar upp. Och bara den känslan då att...
Ja, nej, den är Ja, den är faktiskt hemsk. Så. För man vet faktiskt inte vad det är man vaknar upp till. Jag vet, jag kommer ihåg också, det var ju också lite lustigt. För att jag vet att de ställer så här kontrollfrågor när man vaknar. Och målinriktad, som jag var redan då också. Helt sjukt, vad kunde vara det? Och så här, hur gammal är du? Vilket år är det? Och var är du någonstans? Och jag vet att jag smattrade in de här svaren. För jag kände, det ska jag fasen klara av liksom. Och sen så tittar min man på mig och läkaren säger, men det är inte så att du kanske har lite ont, eller hur mår du? Men jag var liksom så målriktad och fokuserad på att ja, bra, jag var fortfarande mig själv, eller jag har liksom...
Ja, jag kände så här, jag kunde ju inte ens svara på de frågorna här, för att liksom, för mig det var ju bara alla dag och tid bara rann ihop liksom. Så jag bara, det här är ju helt orimliga frågor istället till någon nyopererad, när man inte ens som sitter bredvid känner att så här, vad fan spelar datumet för roll?
Exakt, exakt. För då var det viktigt då, för en annan själv. Men ja, en jättekonstig situation att vakna upp från en sån tumöroperation. För det man, som du säger, man opererar kanske någonting i knät eller så, men det är så mycket som händer, alltså, vår hjärna, det styr ju hela vår kropp, och det liksom, fungerar inte den, då fungerar vi ju inte.
Nej.
Det vet vi ju. Mm. Och den styr ju liksom alla tankar och känslor. Amygdalan som vi känner till, den är ju, kan man ju påverka.
Ja, men precis. Mm. Men efter 10 dagar, då fick du beskedet.
Då fick jag ju faktiskt beskedet, och det är ju liksom helt, alltså det beskedet, jag är ju liksom, får ju nästan gåshud idag redan, när jag, eller fortfarande, att den var godartad. Och det var ju alltså helt fantastiskt. Vi blev ju givetvis jätteglada och sådär. Och så tänkte man, yes, men nu är jag säkert tillbaka på banan här efter ett tag liksom. Men sen så insåg man ju ganska snabbt att, ja, fantastiskt att den var bra, men man insåg, nu börjar liksom den riktiga resan med rehabilitering och liksom ta sig tillbaka. Och det förstod man ju att det skulle, jag skulle vidare till rehab. Efter.
För det är inte bara att sy ihop hjärnan.
Nej, hej då, nu ska vi hem. Utan det händer ju så otroligt mycket i kroppen. Först i kroppen, det fysiska. Då man har öppnat upp skallen 19 stygn och det är liksom sår. Och bara att ligga under en vecka på sjukhuset, att inte få veta att man inte heller har en infektion. För skulle du få infektion, då får du ju öppna upp hela skallbenet igen. Så det var ju så här, 7 dagar under varannan timme man kollar tempen så att du inte får liksom, ja, den här infektionen och så. Och det hände ju saker på sjukhuset hela tiden. Man proppas ju med morfin och liksom en massa mediciner. Så magen pajar ju. Du fick ju problem med synen och ljus och ljud. Det är så mycket som händer, va? Och du blir känslig för ganska mycket. Så min kropp la ju av. Men också liksom, jag kunde ju inte ens läsa. Jag kunde inte titta på en dator eller läsa en bok. För att det gick inte att fokusera blicken. Och jag fick jätteskakningar i huvudet. Och det var ju också en sån här grej som jag tänkte, vänta, nu ska det vara så här. Nu har det blivit något fel här. Ingen hade berättat heller för mig om vad som kan hända efteråt med liksom på detalj. Och särskilt inte de här skakningarna. För det var,
vad var det för slags skakningar?
Nej, jag fick det ganska så snart efter. Det var ju att, alltså, det var ungefär som, nästan som så här lite Parkinson-aktigt. Om jag nu ska jämföra med någonting. Så hela huvudet liksom började skaka. Så när jag skulle äta mat på sjukhuset så kunde jag liksom inte få in besticken i munnen. För att huvudet liksom skakade hela tiden. Och när jag var ute och gick, jag liksom skakningar i kroppen. Jag fick ju gå med så här gåstavar. För att liksom gå, för det hade ju slagit ut kroppen. Så jag var ju så svag i hela kroppen också. Och det här blev ju också även på rehabiliteringen. Så när jag träffade då både psykologer där och fysioterapeuter. Och jag skulle liksom börja jobba med finmotorik. Och så man får liksom börja om från början lite grann efter. Då berättade då, fick jag reda på sen när jag fick den här reda på från läkaren att det kan vara sådana saker som med nerver, nervtrådar. För tumören har ju suttit på ett sådant ställe. Och när man tar ut tumören så skär man ju loss liksom, nervtrådarna. Och då behöver de hitta tillbaka till varandra. Det är det som händer, vilket gör att nervtrådarna, ja, spökar lite. Men det var ingen som hade sagt. Och min man var ju jätteorolig. Och mina vänner som liksom, var ingen som vågade knappt. Man vågade inte prata om det riktigt. Och jag var så här, jag vill inte heller. Tänk om det ska vara så här nu. Är det här som blev liksom... det efter, liksom sviten efter en tumör. Jag visste inte heller om jag kunde läsa framöver eller liksom, och lyssna på, eller, på ljud och ljus. Man blir känslig på allt. Liksom. Men det där gav ju med sig efter en tid. Men rehabiliteringen, alltså jag var ju sjukskriven ett år. Så en lång rehabilitering tillbaka. Och det, jag tänkte liksom inte att det skulle vara så lång resa tillbaka. Och det är ju mentala, jättestor bit i det här också.
Och jag kan tänka mig, där är det ju jättelätt att bara fastna i en grop liksom, och tänka att hur, liksom, jag kommer aldrig komma ur här.
Nej, men så, alltså, livet verkligen drog i handbromsen. Och jag tänkte också så här, jaha, var det så här det skulle vara nu? Och jag kommer aldrig kunna gå tillbaka, jobba som sagt som ansvarig och alltid älskat att ha mycket att göra, du vet, så här, tycker att det är kul liksom, med livet rent allmänt. Men det är klart att det gick ju verkligen upp och ner under den här tiden, även om jag verkligen försöker även där fokusera på det positiva och samla på energi och sådär. Men det är klart att man hamnar ju i den där lite negativa spiralen med jämna mellanrum. Men jag försökte verkligen, jag ansträngde mig mycket för att se den där målbilden framför mig. Jag hade liksom, jag gjorde, du vet, det här lite old school, den här vision board, du vet. Jag såg en bild framför mig när jag stod på en strand med uppsträckta ben. Jag älskar ju resa, det är ju en jättestor del i vårt liv, i hela vår familj och våra vänner. Och jag visste att jag ska stå där på den där stranden med min familj och mina vänner och liksom fightats med den här tumören och har vunnit över den här tumören. Den var väldigt tydlig för mig. Den satt jag upp på kylskåpet hemma. Och jag såg den varje dag jag klev upp. Och jag var så fokuserad på att det här skulle gå bra. Och det var ju till och med, det började ju med innan jag visste att den var godartad också. Men jag visste att jag ska tillbaka och liksom. Men det är klart att man får en annan perspektiv på livet när sånt här händer. Vad är det egentligen som är viktigt i livet? Jag har sprungit i hela mitt liv efter någonting för att så här, man ska bli det ena eller andra och chef här eller vad det här ska jag bli. Och så tänkte jag, men för vem gör jag det här? Vad är det egentligen som är viktigt i livet? Jo, det är att man mår bra, man är frisk och har hälsan i behåll och man har sina nära och kära. Ingenting annat är viktigare. Och det är sådär, ja, ett jobb är ett jobb. Det är absolut viktigt och jag tycker att det är kul att ha ett jobb att gå till som jag trivs med. Det är otroligt viktigt. Men när allting kommer omkring så är det de nära och kära och att du är frisk och mår bra i livet. Det finns inget annat som är viktigare.
Eller hur?
Mm.
Mm. Ja, det är sådana tankeställare man verkligen får i sådana här svåra lägen.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men berätta lite mer, för att du jobbade ju då väldigt aktivt och jag tror att du berättade för mig att det var någon som du inspirerades av också, någon slags metod. Eller hur var
ja,
det?
Ja, men precis. Jag tänkte efter när allt det här hade hänt så ändrade jag ju min bana som jag var inne på lite innan och kände att jag vill verkligen jobba med någonting som jag brinner för och min passion. Och hälsa och träning och välmående har ju alltid varit jätteviktigt för mig. Och då kände jag att men det här vill jag jobba med. Jag vill bli, ja, på något sätt ska jag jobba med det här och inspirera andra människor. Och som vi nämnde här i början så förutom allt annat jag producerat, hälso- och träningsresor och få andra människor bra, så kände jag att jag vill göra den här jag vill inspirera och berätta om den här historien faktiskt, min sjukdomshistoria. Om jag kan liksom förändra någon och få någon att liksom ge den extra kraft och liksom styrka i livet. För alla vi människor har ju svåra saker att gå igenom oavsett. Alla går inte igenom en tumör. Det är ganska hört till ovanligt som tur var. Men alla har ju svåra saker i livet. Så då bestämde jag mig faktiskt för att göra den här hälsoinspirationsföreläsningen då på gott humör. Och berätta min historia. Och det här är lite lustigt, för just den här metoden då i föreläsningen, så inte nog berättar jag min historia, men jag försöker liksom också ge lite tips och råd och verktyg som man faktiskt kan använda. Och det här var några år senare egentligen, faktiskt efter det här med tumör. Men jag vet att jag jobbade egentligen undermedveten med en metod. Vi har varit inne på den lite grann, att skapa sin målbild. Och då har jag jobbat med en metod som jag gick i utbildning med coachande ledarskap, som heter NÖRA-modellen, med Magnus Kull. Och Kjell Enhager har tagit fram den här NÖRA-modellen. Och det handlar om ett nuläge. Vad är jag i för nuläge just nu? Och det visste jag ju väldigt tydligt, med tanke på att jag, ja, jag har en hjärntumör. Det var väldigt tydligt för mig att liksom ringa in den här metoden. Och jag har ett önskat läge. Och det var att bli frisk och stark och pigg. Det var, liksom, det var väldigt tydligt. Och då kan man jobba med liksom, vad har jag för hinder på vägen? Vad har jag, för det här det är ju förkortning då, NÖRA. Så hinder, vad har jag för resurser och vilka aktiviteter ska jag göra för att nå till mitt önskade läge? Och på något sätt så jobbade jag med, inte för att jag visste att den hette NÖRA då, men det var precis så jag jobbade. Vad har jag för hinder? Jo, jag har en hjärntumör. Den kan vara elakartad. Den kan få mig att, ja, efter operationen, att jag är en annan person eller vad det nu må vara. Vad har jag för resurser? Tänkte jag, okej, jag har mina nära och kära. Det har vi varit inne på och pratat om nu också. Jag har läkare, jag har proffsiga psykologer och liksom hälsomänniskor och inspiratörer runt omkring mig som faktiskt kan hjälpa mig och stärka mig på vägen. Och sen, eftersom jag själv var ganska driftig och liksom driven, så tänkte jag, okej, vad behöver jag göra för att ta mig fram till mitt önskade läge? Och då satt jag liksom upp aktiviteter. Ja, men jag vet, jag behöver samla på energi. Jag kan inte gå runt och mala. För det här malandet i skallen, det här lilla som sitter chattrandet på axeln till exempel, det var ju sånt som hände. Det behövde jag fokusera på. Okej, jag vet att läkaren sa, du behöver stänga av hjärnan och vila hjärnan för att orka. Det här fick jag ju reda på också innan operationen. Jag tänkte så här, men ursäkta?
Stänga av?
Hur gör man? Jag tänkte, jag aldrig hört talas om det. För jag är väl sån, som sagt, min hjärna går alltid på högvarv. Men det handlar om att det får man ju träna på, precis som du tränar med, du går upp till gymmet och tränar eller du kör ett pass. Det handlar ju egentligen om mindfulness och yoga och kanske stänga av, att stanna upp ett tag. Och det hade jag ju inte gjort under mina år. Jag har ju alltid, som sagt, varit en Duracell-kanin och sprungit. Att hitta balansen, det var det jag behövde lägga väldigt mycket fokus på. Och vilket jag gjorde under den här tiden. Från det att jag fick reda på det tills att jag liksom, ja, blev friskförklarad då. Men att stanna upp, det var jätteviktigt. Så det var en jätteviktig del i den här NÖRA-modellen då. Att hitta den aktiviteten ihop med att acceptera och fokusera på det du kan förändra. Det vill säga, jag stärkte upp mig fysiskt och mentalt. Så träningen, också den vanliga träningen, att stärka upp kroppen. Att bli så här, för jag vet, och det har det alltid varit för mig, jag mår bra av att träna och hålla igång. Eller liksom vara aktiv. Om det är så att cykla, vardagsmotionen är jätteviktig också. Eller ta en mental promenad ut i naturen. Eller liksom. Det var jätteviktigt för mig. Men också fylla på med energi från nära och kära. Att vara bland nära och kära. Och gå på teater eller sång. Eller på humor. Gå på stand-up show. Mannen. Jag menar, alltså, att få skratta. Det var liksom det som gjorde, tror jag, att jag klarade av den här resan. På något sätt.
Och jag tror det här att kunna stänga av hjärnan. Eller åtminstone inte gå och mala och älta För det skapar ju sån oro i kroppen. Jag tänker att bara man, varje gång man liksom kommer att tänka på den där tumören, mm. så måste det ju gå som någon slags bara stressadrenalin, kortisol, bara dusch i hela kroppen av oro och skräck och allting.
Och ångest framförallt. Alltså hela den resan under, som du säger, det kommer och går. Och den får man ju jobba med, alltså fick man jobba med dagligen. Alltså den här ångest och dödsångesten ska vi inte prata om. Den är ju också en vanlig ångest kan man ju bara känna, men den här dödsångesten, liksom man hamnar där nere avgrunden och tänka att det kanske är, det kanske var det här som var det. Liksom, jag har inte hunnit med allt. Jag blev ju ett tag liksom, blev ju lite arg så här i början, du vet, så här arg och ledsen. Kände sig, men vadå? Jag är 38 år liksom. Jag har inte tid med det här. Jag har en familj att ta hand om och du vet, jag har massor med saker. Jag vill sonen, du vet, han ser han växa upp och få barnbarn och allt det här. Det gjorde mig otroligt så här ångestfylld liksom. Och den här oron, och det ska jag säga att man tror ju också att, jag menar nu har det ju gått ett par år, men jag lever ju fortfarande med vissa saker ibland, den här ångesten kan komma eller ha svårt att sova. Det ligger ju kvar att sova på nätterna, för jag hade ju jätteproblem att sova under den här tiden, för att jag hade ont och jag hade dödsångest på nätterna, för jag tänkte att jag kanske inte vaknar imorgon. Och det har ju skapat saker med mig, så det är fortfarande att jag får jobba med det. Att jag måste försöka liksom komma ner i varv på kvällarna, yoga eller ligga på en spikmatta eller stänga av min hjärna för att liksom ladda på sen. Så att jag lever ju lite, eller ganska mycket annorlunda nu innan, liksom, eller nu efter, mot vad jag gjorde innan. Och att stanna upp och liksom förstå vad är det som är viktigt i livet liksom, och göra det som jag verkligen vill göra och inte skjuta upp saker, för det är väldigt lätt att man gör.
Nej, för det var väl lite nu när du tog steget och blev egen.
Exakt, exakt. Ja.
Det kunde inte vänta liksom.
Nej, och vem hade trott, om någon hade frågat mig för 20 år så att jag skulle bli egenföretagare efter 50. Jag tänkte så här, men gud, är du inte galen? Är du galen människa? Och dessutom efter covid och liksom det är inflationer och det är, alltså, händer i krig i världen och allt så här. Så kände jag så här, fast det är nu jag ska göra det. Liksom, det viktigaste är att jag gör någonting som jag mår bra av. Och om jag kan hjälpa och inspirera andra människor att få någon att må bra, så kan jag göra det. Så, och det känns ju fantastiskt att kunna vara egenföretagare och äga sin egen tid framförallt. Men att välja med omsorg de projekten jag vill göra och jobba med hälso och projekt och må bra och få inspirera andra. Det känns ju alltså fantastiskt. Så.
Jag tänkte bara backa tillbaka till de här med nätter, med dödsångest och allt det här. Har du något, använder du något konkreta verktyg för att hantera det? Finns det några tips kring det som du kan ge?
Alltså jag, först och främst tror jag att det är viktigt att prata om. Alltså jag tror att oftast man handlar om saker som kanske inte alltid, jag tänker så här, utåt sett i media, man ska alltid, åh jag mår så bra och sådär, och många kanske uppfattar den på det ena sätt, men jag tror att det är viktigt att prata framförallt, oavsett om det är med vänner eller då, fick ju hjälp, jag är jätteglad också för vården att man får prata med någon kring den ångesten, och jag har aldrig tagit hjälp någonsin förut, för att jag är såhär, jag klarar mig själv, jag behöver ingen hjälp, men den här gången så tänkte jag såhär, men nu kanske jag faktiskt kan behöva det, och att få jobba med det här sorgarbetet som det faktiskt också har varit lite i det. Men jag tror att stanna upp och reflektera, jobba jättemycket reflektion, försöka jobba med ganska mycket, flera gånger i veckan, ta mikropauser, alltså att inför alltså att sova till exempel, då har jag mina sovrutiner, att stänga av liksom datorer och mobiler. Jag behöver bli bättre på det, jag vet, men jag försöker, jag har blivit mycket bättre. Jag kör nästan all yin-yogan, är jättestor för mig. Jag älskar yin-yoga, för att det är också, då ligger du i positioner i flera minuter, och det är också en sak att komma ner i varv, och
det är inte så enkelt.
Det är inte det, och jag då som alltid har kört hitpass och har kört sådana här, men att komma ner, först, jag har gjort annan yoga, testat det mesta, men yin-yoga var nog det som hjälpte mig att få, för jag märker nu när man har haft ångest eller har svårt att sova och oron och så här, att jag ska bli sjuk igen, för den ligger ju där och skaver hela tiden, för jag tänker just den här är ju en sån tumör. Jag vet inte. Den kanske kommer tillbaka. Det är ingenting jag går och tänker på. Men det kommer ju. Oftast kommer det på nätterna. Man ligger och vänder och vrider på. Så då yin-yoga, jag försöker liksom. Jag gör oftast när jag går och sover. Eller när jag vaknar också. Börjar på morgonen att liksom. Sådär, det här ska bli en bra dag. Jag kanske stannar upp och gör några, liksom, ligger i några positioner och sådär. Och sen jättemycket promenader. Eller, jag älskar att springa också. Jag gillar ju att vara ute i naturen. Och älskar havet. Så att det är sådär, det är liksom, ja, jag fyller på energi med det. Så det är nog, det minskar min ångest. Ganska mycket när man springer faktiskt. Eller när man är ute och tar mentala promenader. Jag älskar det. Så det är väl nog det tipset då, som jag brukar. Och sen lyssna på musik älskar jag också förstås då.
Och sjunga.
Och sjunga. Och dansa. Och men träning också. Det är ju också en sån här liksom skönt att liksom få ur sig det ångesten i kroppen och sådär.
Men du sa här i början att nu har det har gått några år nu sedan det här. Men hur är relationen till hela den upplevelsen och tumören idag? Liksom? Känner du att det här har berikat ditt liv eller är det...
Ja, men faktum är, för det är ju också en sån här grej som många frågar. På något sätt så har jag blivit starkare. Och jag vet inte hur jag ska förklara det, men man blir ju en erfarenhet rikare. Även om jag verkligen inte önskar att någon ska få gå igenom det här. Men nu kan jag liksom se på det utifrån. Jag vet att man kan inte veta vad anledningen är till att jag fått det här. Det är ingen som vet egentligen. Jag kan ha haft den här tumören när jag var liten. Den kan ha kommit senare. Jag vet inte. Jag tänker att jag... om jag inte hade fått den här så hade jag fortsatt att sprungit. Jag kanske hade gått rakt in i den här berömda väggen. Eller sprungit efter blivit sjuk på något annat sätt. Men jag tror att det fick mitt liv att stanna upp. Och förstå egentligen vad som är viktigt i liv. Jag tror att den delen har varit den största delen. Att jag också stannar upp och verkligen tänker till. För jag tror att utåt sett så har jag alltid så här att man ska... Det ligger nog sedan jag var liten att man måste prestera. Jag är en högt presterande människa. Så ganska många kvinnor är, tror jag. Men, eller rent allmänt. Men ska hela tiden bevisa någonting för alla andra. Ja, men jag är duktig här. Och titta, så här, lilla duktiga flickansyndromet som vi känner till. Och jag tror att jag behöver inte bevisa det för någon nu längre. Jag tror att det var bra på något sätt att jag stannade upp. Och inte liksom sluta och stressa och liksom... Ta vara på livet liksom. Ta vara på min familj och mina vänner. För ibland kan jag känna att jag kanske jobbade lite för mycket. Glömde bort min familj och mina vänner lite grann. För att det var så viktigt att hela tiden prestera och visa alla andra att man är duktig och sådär. Eller nå något specifikt sådär. Men det har jag liksom. Det är så skönt att bara, jag har liksom landat i det här. Och jag tror också perspektivet att se utifrån att kunna göra den här föreläsningen som jag faktiskt gör nu så här många år efter. Är för att nu ser jag det med andra ögon. Och det var ju kanske någonting i min egen resa, rehabilitering, att komma tillbaka. Att jag faktiskt har gått igenom det här. För jag tror kanske inte att jag jobbade riktigt med det. Jag sprang inte igenom den här tumören, men ni förstår vad jag menar. Att jag liksom på något sätt... kände att det var bra att jag stannade upp och lever livet. Levande tror jag han heter. Christer Olsson, känner ni till honom? Här extremt fantastiska föreläsaren. Mm. Man ska leva livet lärande och levande. Det är så jäkla bra sägning för att verkligen göra det. Att fortsätta vara nyfiken och lära sig. Jag håller på och pluggar allt möjligt här. Jag älskar ju att liksom lära mig nya saker. Mm. Och att ta vara på livet liksom. Och fortsätta vara nyfiken. Sen kan jag bli överkörd av en buss här imorgon. Det vet jag inte. Men om jag åtminstone känner att jag lever mitt liv varje dag. Så tycker jag nog att det har jag nog lärt mig. Att inte ta någonting för givet. Och vara tacksam och glad för det man har. Se de små sakerna. De behöver faktiskt inte det här stora. Utan jag är glad när solen skiner. De har kommit till Sverige som sagt är här nu. Och gästspelar lite eftersom jag bor på Mallorca. Och det var också en sån här grej. Att jag och min man nu har provbor och jobbar och myser och har det bra på Mallorca. Det är också en sån här grej. Jag hade inte gjort det. Men jag tror faktiskt inte det. Men det är också så här. Jag måste göra det nu. Vi gör det nu. Sonen är vuxen. Han är 26 år, naprapat och har hela livet framför sig. Och han finns ju där. Jag saknar honom jättemycket. Men då kommer hälsa på. Men det är en sån här grej. Vi har alltid velat bott utomlands. Vilket jag trodde jag skulle göra när jag var 20. Men nu är jag 50 och så tror jag på det.
Men apropå då födelsedagar, med det här du säger, jag blir så inspirerad. Men det är ju det man ska fira. Jag har levt ytterligare ett år. Liksom. Det är ju där som magin ligger.
Verkligen. Och det där säger min man. Du är alltid så här, du ska alltid fira och göra så stort sen när du fyller år. Eller när folk fyller år. Därför att det är att fira livet. Jag är så där, varför skulle jag... älskar att åldras. Jag tycker faktiskt det. Så här, förut hade man lite ångest och gud, nu blir äldre. Men jag tycker det är något fint med det. Att åldras. Varje år man kan hålla sig pigg och frisk och liksom så. Det är ju fantastiskt. Det är ju det man ska uppskatta livet. Varje dag faktiskt. Det är ju superviktigt. Och det försöker jag ju säga lite grann också med den här föreläsningen som jag tänkte förhoppningsvis nu ska åka ut i hela Sverige med. Att inspirera, att berätta det, ta vara på livet liksom. Och när livet blir jobbigt så finns det faktiskt lite saker att ta till och så med lite knep bland annat den här neuromodellen, den kan man ju använda också i livet i sitt vanliga liv, men du ska byta jobb, men då kan man använda den, eller du har något annat jobbigt i livet, du ska ur en relation, använd neuromodellen så att jag tror att man gör det så enkelt som möjligt för sig och njuta som sagt av livet varje dag. Fortsätta vara nyfiken. Så.
Ja, alltså jag tycker att det är så inspirerande att höra din gripande berättelse, Annika. För att jag tänker att det är så lätt att tro. Man hör ju ofta också om när det går väldigt dåligt. Mm. Människor blir sjuka, alltså en hjärntumör. Man tänker döden liksom. Mm. Men det behöver inte vara så ju. Nej, det är inspirerande att höra att liksom man kan få en av de värsta diagnoserna. Men man kan bli bra igen.
Exakt.
Och få lite tips och inspiration på hur man kanske kan ta sig igenom en sån här otroligt svår händelse. Med olika verktyg som faktiskt kan hjälpa en att hålla humöret uppe. Och också så här i efterhand... både själv och kunna berätta för andra och liksom påminna oss alla om att så här leva här och nu, vara glada över det här livet vi har. Och som sagt, en frisk människa har 1000 önskningar, men en sjuk har bara en.
Exakt.
Vår hälsa är så otroligt viktig. Den är ju det viktigaste som vi någonsin har.
Verkligen. Ja. Jag tror verkligen att påminna oss om det. För jag tänkte bara en sista grej där innan. När jag bjöd in mina nära och kära på den här föreläsningen. De som ändå var med på hela den här resan. Och då sa de, vi förstod nog faktiskt inte vad du har gått igenom. Därför att många, ja du fick en hjärntumör och den var godartad. Ja, kanon, då är allt bra. Men det jag berättade i den här föreläsningen också var att till och med mina närmsta vänner så här, vet du vad, vi förstod inte att du gick igenom allt det här. Ja, det gick bra, du tog ut tumören, men allt det här som vi har varit inne på med ångest, oro och liksom, det har jag jobbat stenhårt med. Och det är ju jätteviktigt att man som sagt gör det och bara observerar att det händer mycket på insidan, även om det yttre, många kan ju uppfatta än att jag, eftersom jag är glad och positiv och jag är det i grund och botten, men det är klart att det händer saker på insidan, men jag försökte se framåt och uppåt.
Och jag minns det här som du säger nu, att alla där ute inte riktigt förstår, så upplevde jag att det var när min man blev sjuk. Och jag minns så väl de dygnen som jag också bodde med honom på Karolinska när det här hade hänt och innan hans operation. Och man hade fått den där diagnosen, man hade sett den där fruktansvärda röntgenbilden. Och sen så vaknade vi morgonen därpå där och så skulle vi sitta i det här allrummet eller väntrummet liksom, och äta vår frukost. Och det var många våningar upp i det här höghuset på Karolinska och liksom, vi tittade ut över Stockholm och bilarna körde och liksom, det var så surrealistiskt, för det var som att där ute fortsatte världen precis som om ingenting hade hänt.
Exakt.
Och här satt vi på något sätt som, det var liksom som, vi är ju fångar i det här. Vi har liksom bara blivit så här. Våra liv har blivit hijackade av den här tumören. Mm. Vi är här. Han fick inte ens lämna avdelningen. Och för alla andra så fortsatte livet precis som vanligt.
Det är så konstigt, att, precis som du säger, man lever i den där bubblan liksom, när man fått det där beskedet, vilket var hemskt såklart, och att allt, ja men då var det det här liksom. Men jag tänkte på det som, för vi gick också, nu är det faktiskt så, nu har vi pratat om min hjärntumör här, men faktum är att vi har gått igenom en sak till, men det kan vi ta kanske nästa hälsosnack, men därför att jag har ju opererat bort livmoder och äggstockar och äggledare också, och fick en feldiagnos. Det är en helt annan historia.
Oj, men oj.
Den, för det var det beskedet, var det jag skulle säga bara, att när vi fick det beskedet som då var nummer två i vårt liv då, som var ganska dra i handbromsen, då gick vi också ut, för då var vi helt chockade också, gick ut och satt oss i parken och tog en glass, för jag var så här, jag måste äta glass, jag vet inte vad, jag äter aldrig glass, och det är ju sån här grej, men då satt vi där, för då var det som vi satt i den här bubblan och såg folket, livet pulserade utanför, och vi satt så här, att nu är det kört liksom i vårat liv. Men hur allting rullar på. Men ja.
Och det intressantaste är att när jag tänker tillbaka på den stunden där vid det där frukostbordet. Mm. Då är det också som att det nästan är en av de tillfällen som jag har känt mig som mest närvarande.
Mm.
För det var som att nu är livet så otroligt intensivt på något sätt. Alltså, nej, jag kan inte förklara, men det är som att så här, det är bara liksom som en stillbild som bara så här, nu känns livet, känns så otroligt mycket.
Precis.
Just nu.
Ja, för man stannar ju inte upp, utan man, livet pågår, och man går till jobbet, man gör sina rutiner, man liksom har sina vanor och sådär. Men att bara, som du säger, jag känner ju också det, jag kan ju bara sätta mig på en parkbänk och titta ut över havet och se, man så här, åh, där flyger fåglarna, och där, det låter ju kanske inte så här, men det är precis så det är, att livet pågår här nu.
Och det fanns liksom, det var som att man bara stängde av allting annat i livet. Det kanske var det som gjorde att det var så här närvarande. Det här som Eckhart Tolle pratar om, the power of now, man bara är här och nu. För att här och nu, då kunde jag verkligen, det liksom fanns, det var ingen idé att tänka på någonting annat.
Exakt, exakt.
På jobbet, eller städa hemma, eller liksom whatever. Det var ingenting annat som betydde någonting överhuvudtaget. Det var liksom bara att vara i den här stunden. Så på något sätt var det också så här lite magiskt att ha upplevt. Och nu vet jag inte om min man kände likadant, för tumören var i honom. Så det är något annat att sitta bredvid. Exakt. Såklart. Så
han får väl också göra en föreläsning,
ja,
tänker jag.
Ja, det får han faktiskt göra. Ja. Vi kanske ska göra en ihop.
Eller hur? Han får vara din sidekick,
ja,
kanske.
Exakt. Så här,
det hon säger är sant.
Jag kan vara bekräftad.
Ja, true. Ja. Nej, men det är bra att man ändå kan skoja om det.
Ja.
Och jag tänkte en annan sak bara som du nämnde. Den här vårdpersonalen, alltså läkarna och sjuksköterskorna på de här avdelningarna. Jag var så här, jag vill åka dit efteråt och bara ge dem blommor. Jag ville bara krama dem. För att det kändes som att verkligen, alltså de gör ett fantastiskt jobb. Och den här läkaren som skulle utföra operationen, han gick ju igenom det med oss så här på förmiddagen, dagen innan. Och man bara kände så här, gud, det här är också ett omänskligt jobb. Liksom, vilket otroligt ansvar. Och jag minns att min man skulle opereras en fredag. Och det här var en torsdag. Och det var liksom så här, och jag liksom skojade med honom så här, att du går väl inte på AV ikväll? Liksom. Och det var verkligen bara så här, han bara, nej då. Och jag bara tänkte så här, liksom ett jobb, alltså, det är inget vanligt jobb det här att vara hjärnkirurg. Liksom. Det är inte så att man går ut och bara tar en AV på torsdagskvällen som alla andra.
Exakt.
Och så går man upp och jobbar morgonen under på. Utan nej, man behöver vara så här ganska skärpt.
Vad lustig du att du säger, för det där pratade Patrik och jag också om. Jag bara hoppas att han har en bra dag på jobbet, för man vill inte att han ska komma in och bara, är lite trött.
Så man kan inte ha en dålig dag liksom.
Nej, det går inte. Nej. Det går inte. Nej, men det där är ju otroligt. Det är därför faktiskt just det med humor är jätteviktigt. Och det tar jag faktiskt upp också. Det kan inte bara, för det är klart att det är allvar i all historia. Men, och det känner jag att det måste vara lite humor och glädje i det. Och det faktiskt pratar jag jättemycket om i föreläsning och gör ganska mycket roligt. För det blir också lite avväpnande. Och det vet jag ju också när man träffar människor. Så jag försöker liksom, ja, det har varit jättetufft. Och det var en jobbig saker jag har gått igenom. Men att liksom fylla på med den här energin, skratta lite, liksom, ett gott skratt förlänger livet. Det stämmer ju faktiskt. Nej, men så är det. Jag tror verkligen, och det vet jag pratar med någon läkare om, att många som får en diagnos där man får ett dåligt besked, som då kastar in handduken, alltså ger upp på en gång. Det är oftast de som det inte går så bra för. Det är ju verkligen bevisen, det är ju forskning och allting på det här, liksom, med det här med hjärnans kraft, liksom, att man tar sig framåt och uppåt. Om man har det drivet och verkligen bestämmer sig, så hjälper det till. Och jag är helt övertygad om, nu är inte jag sådär, men hjärnans kraft, alltså, vad som händer.
Det ska inte underskattas. Och just det där som du säger med vision board och har den här bilden, det är otroligt kraftfullt.
Jag tror verkligen på det. Jag vet att jag har jobbat jättemycket med det. Jag lyssnade också på någon hjärnforskare och gått någon så här kurs. Man har ju blivit så här jätteintresserad nu av hjärnan, för det är så mycket som händer där uppe. Och då efter det så kände jag bara, gud, jag vill lära mig mer och mer om hur verkligen den här, hur det pratar med tankar och känslor och hur det hänger ihop med hela ens välmående. Att man kan faktiskt lura sin hjärna. Och det är ju, tror jag faktiskt att jag gjorde i det här fallet. Ja, men tumören är den. Men jag försökte säga, nu är det en bra dag här. Positivt liksom. Mm. Jag är helt övertygad att den kopplingen finns. Och som jag jobbade stenhårt med. Faktiskt. Det underlättade vardagen i alla fall. Varje dag gjorde det lite lättare. Mm. I alla fall, om inget annat.
Mm. Ja, jag är så glad för din skull att du är frisk och att allting gick bra.
Tack,
och jag ska bara säga att det gick väldigt bra för min man också. Oh, så han är frisk och helt återställd idag. Och han mindes oss alla när han vaknade upp. Mm. Och jag minns än idag, och jag berättade det här för dig. Att när vi såg varandra första gången efter hans operation. Och jag ju fortfarande inte riktigt visste om han skulle känna igen mig och veta vem jag var. Så tittade han på mig och bara sa, vad vacker du är. Men du har lite sneda tänder. Och jag bara kände liksom att det här kom från hjärtat.
Ja, men det är så fint.
Min man tycker att jag är vacker. Lite sneda tänder. Men det måste vara. Och du vet, bara så här. Ja, fantastiskt.
Vad roligt, för det vet jag. Jag berättade det för dig också, tror jag. För sonen pekade på mig, eftersom jag såg ut som en kassler på huvudet, tyckte han. För det var ju uppsvullet med alla de här stygnen. Och då blev det också så här grej, att man började skratta. Liksom, mitt i allt elände så är det ändå så här roligt att vi kände att allt har gått bra. Men humor då, att man liksom kan säga en sån sak. Alltså det är avväpnande. Det behövs verkligen mer skratt i vardagen. Otroligt viktigt faktiskt att vi, det är en jättedel, stor del i hälsans tecken också, att man skrattar och mår bra faktiskt. Så är det.
Mm. Jag sitter här med tårar i ögonen. Så gripande båda två.
Ja,
fantastiskt. Mm. Men jag tänker att vi måste runda av lite nu. Mm. Det kan bli för mycket av sånt där. Men vi har ju faktiskt två frågor som vi ställer till alla våra gäster också. Och den första är om du har någon daglig rutin som du gör för att må bra och som du skulle vilja dela med dig av.
Ja, nej, men jag är nog alltid så att när jag vaknar på morgonen, apropå det vi har varit inne, att jag tänker att positiva tankar, att det här ska bli en bra dag. Och så försöker jag ha det mindsetet direkt när jag kliver upp i sängen. Det är liksom det. Och att jag tar det väldigt lugnt. Jag unnar mig nu med det här långfrukost. Hitta balansen, ta tid. Liksom stanna upp på morgonen. För det har inte jag gjort under alla år. Utan då har jag upp, springa iväg till jobbet, kasta i mig någonting på vägen och så. Absolut inte. Jag tar det lugnt på morgonen. Att liksom mjukstarta dagen. Och sen har jag alltid en rutin. Jag håller ändå igång. Jag håller mig aktiv på ett eller annat sätt. Om det så är att jag då kör yogan på morgonen. Eller tar en promenad vid lunch. Jag försöker tänka att inte sitta still för mycket. Eller att liksom gå en promenad på lunchen. Ta ett break. Och sen försöker jag träna på ett eller annat sätt. Och min son är på mig. Han är ju personlig tränare och färdig naprapat nu. Och eftersom man nu börjar bli lite äldre så är det ju viktigt det här med styrketräningen nu.
Jajamensan.
Ja, så det jag försöker lyfta tungt, som han säger. För jag vet inte vad jag har gjort under alla år. Jag har väl nog
du kanske har mystränat som jag har gjort i alla år.
Ja, men det har jag. Jag förstod det.
Fram till nu när jag lyfter tungt.
Precis. Så att jag brukar faktiskt träna med min son ganska mycket. När jag inte är på Mallorca. Men så att jag försöker tänka att jag ska så här, det är en förbättringspotential där. Lyfta lite tungt och ta mina mentala promenader.
Det är härligt, det gillar vi.
Det. Ja.
Och Annika, den sista frågan. Om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du man ska göra då?
Nej, men jag tror nog att hitta en bra balans i livet när det kommer till kost, träning och må bra. hitta en balans i livet helt enkelt. Så.
Mm, klokt.
Det är väl egentligen det. Med de inriktningarna. Så. Se över maten och hälsan och hålla igång. Hålla sig aktiv. Jag vill bli en aktiv pensionär när jag får barnbarn. Det är egentligen det. Jag känner att man tränar nu för att orka bli gammal. Vilket jag tänkte, det är ett annat sätt att se på. Jag vill bli en aktiv pensionär. Jag vill inte ligga på sofflocket när jag blir gammal. Jag vill hålla mig frisk och pigg och kry så länge jag bara kan.
Mm. Härligt.
Ja.
Ja. Och om lyssnarna är intresserade av att gå på din föreläsning eller vill veta mer om dig, var kan du hänvisa dem då?
Då har jag min hemsida annikalexelius.se. Där står all information kring föreläsningen och alla mina andra spännande projekt jag har inom hälsa och välmående. Så där når man mig.
Ja, men jättebra. Tack så mycket för att du kom hit till Hälsosnack och delade med dig av din historia.
Tack snälla själv. Jag är jätteglad och tacksam för att jag fick komma och komma hit. Det var jätteroligt och härligt att prata med er.
Tack.
Tack.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.